Kriget i Ukraina har förflyttat Europas tyngdpunkt österut, men i maktspelaren Polen en ledare att förlita sig på i den nya säkerhetspolitiska verkligheten. Här är Europapodden.
Suntem recunoscători Comisiei Europene și statelor membre.
We cannot have dependencies on non-democratic countries.
This is a core part of our efforts to de-risk through diplomacy.
La Russie ne peut ni ne doit l'emporter.
Du lyssnar på Europapodden. Caroline Saltzinger heter jag, och det kanske hörs att vi lämnat radiohuset. Den här veckan är vi nämligen på plats i landet vi ska prata om idag, i Polens huvudstad Warszawa. Hej Aron Koreva.
Hej.
Du är ju chef för tankesmedjan Atlantic Councils kontor här i Warszawa. Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Här finns också Claes Weisskog. Hej Claes.
Hejsan.
Du är lektor i svenska vid CVPS-universitetet här i Warszawa, och du har bott här i stan, jag tror det var 18 år.
Det stämmer, det är 18 år jag har bott här.
Kul att du är med oss. Tack. Idag. Och så har vi då Samuel Larsson, radions Polen-korrespondent. Hej Samuel.
Hejsan, hejsan.
Du, vi sitter ju som sagt inte i Studio 33 som vi brukar. Kan inte du beskriva vår inspelningsplats, vad är det du ser runt dig?
Vi sitter ju inne på det ståndsmässiga slottscaféet precis vid det kungliga slottet i Gamla stan här i Warszawa. Vi dricker kaffe bland marmorbyster, jag ser kristallkronor, porslinsfigurer och en jättestor samovar som står och bubblar lite hemtrevligt i ett hörn. Och bara en liten bit härifrån så står Gustav Vasas barnbarn Sigismund Vasas staty. Han var ju kung också här över Polen på sin tid. Och hit, precis hit, så fortsätter viktiga världsledare att komma. För precis här intill på borggården så har både USAs president Biden och Ukrainas president Zelensky talat till polackerna de senaste åren till stora skaror som har samlats precis här utanför Biden. Två gånger faktiskt.
Just det, så det är ingen slump att vi är just här på slottsområdet. Det symboliserar, tycker jag, ganska väl det som vi ska vända och vrida på idag. Polens nya tungviktarroll i Europa. Och sen det ryska anfallet av Ukraina så har då statschefsbesöken duggat tätt, som du var inne på där Samuel. Så här lät det då när Biden höll sitt, eller ett av de två talen han hållit här, intill på borggården inför en jättepublik.
We are gathered here at the Royal Castle in this city that holds a sacred place in the history of not only of Europe, but humankind's unending search for freedom. For generations, Warsaw has stood where liberty has been challenged and liberty has prevailed.
Warszawa har en särskild roll i mänsklighetens strävan efter frihet, sa president Joe Biden här. Och så må det vara, men faktum är att Polen efter Rysslands fullskaliga invasion har fått en alldeles ny tyngd. Hur stor är den här förändringen i Polens geopolitiska pondus, Aron?
Ja, alltså Polen har ju gått från att varit ett land som man ofta förknippar som security consumer, alltså konsument av säkerhet, till att nu vara ett land som levererar säkerhet. Och då menar jag ju bland annat naturligtvis dels då att man backar Ukraina hela vägen och har, som du sa från början, tagit på sig en ledartröja av att försöka putta hela det transatlantiska samarbetet i riktning att hjälpa Ukraina så mycket som man bara kan. Plus då att ta emot ukrainska flyktingar, över 2 miljoner, och som bor i Polen. Och det är jag tror att det är närmare 8 miljoner ukrainer som har passerat genom Polen. Redan från början av kriget så sa man ju att gränserna kommer att öppnas så att alla ukrainare ska få komma in. Och det tredje då, det är ju att man ökat försvarsutgifterna redan till över 3% av BNP, och man siktar ju på att nå upp till hela 4%. Ja, och sen kan man lägga till att man har också kommit överens med USA om att ha i den närmaste en permanent amerikansk närvaro här av 10 000 soldater i Polen. Någonting som Polen länge har jobbat för och strävat efter.
Allt det här som du räknar upp nu, sammantaget då, hur mycket tyngre har Polen blivit i det här geopolitiska sammanhanget?
Ja, alltså det är ju att man har, ja, man blir ju lyssnad till på i en större utsträckning. Man förväntar sig att bli tagen på långt större allvar. Det finns ju fortfarande såna här mindre, ja, vad ska man säga, lyckade områden. Medan Polen till exempel har varit ganska framgångsrikt inom NATO, så när det gäller EU är det där är det lite kärvare, va? Och det har ju också att göra med att relationen till Tyskland är inte den bästa. Men det är en ny roll för Polen, för som sagt, från att ha varit ett land som har utsatts för angrepp, så är man nu ett land som bidrar till att skydda andra från det.
Samuel, skulle du vilja beskriva Polens nya roll i Europa och geopolitiskt i det större sammanhanget?
Ska man hårdra det lite så kan man ju sammanfatta det som Aron precis sa här med att Polen har gått från att vara ett åtminstone då i västvärldens ögon, ett problembarn i Europas utkant. Ett sånt där som är motvalls och som bryter mot de gemensamma reglerna, till att vara en säkerhetspolitisk regional stormakt och som väldigt tydligt har tagit ledningen både politiskt, humanitärt och militärt i hela västvärldens respons på det här, på kriget i Ukraina. Och att den förändringen gick rätt så fort där omkring strax före och strax efter krigsutbrottet.
Det kändes ju nästan som att det skedde över en natt.
Ja, men så här lite i backspegeln så har man den känslan. Sen fanns det naturligtvis nyanser i det där, men absolut. En och annan blev ju också rätt förvånad över att Polen plötsligt blev Ukrainas best friends forever. För känner man till de två ländernas historia så är den ju långt ifrån problemfri.
Claes, du som har dina tentakler ute i det polska samhället, jag tänker den här omsvängningen i hur omvärlden ser på Polen, hur upplevde polackerna det?
Jag tror det beror på vem man frågar. För de som sympatiserar med PiS, alltså regeringspartiet, så tror jag att man kan känna en viss stolthet. Men landet är ganska splittrat och det är inte alla som identifierar sig med polska regeringen. Och för dem så tror jag inte att det har samma påverkan. Och sen tror jag, apropå det Samuel sa om att det har skett en omsvängning, så är inte jag själv så jätteöverraskad av att den här frågan engagerar. För det har alltid varit en känsla att Ryssland är en fara för Polen, och att man kan samarbeta säkerhetspolitiskt, det är en sak. För då har man ett gemensamt intresse när man inte bryr sig om så mycket om inrikespolitik i Polen, utan nu kan Polen visa framfötterna utan att det sker en vidare diskussion om vilket land Polen är också.
Samuel?
Nej, men jag älskar ju att citera den här tanten som jag träffade i Warszawa här i, ja, men för ett drygt år sedan ungefär, när jag gick runt och pratade med folk på stan om det var något i alla de här turerna kring att Polen ville flytta gränserna för vilket militärt stöd som Europa skulle ge Polen. Och så frågade jag någonting i stil med, men är du för att skicka de här Leopard-stridsvagnarna till Ukraina till exempel? Det var väl det som var frågan, tror jag. Och då spände hon ögonen i mig och så sa hon någonting i stil med att om det brinner hos en granne som du inte gillar, ja, men då hjälper du ändå till att släcka, för annars så börjar det brinna hos dig också. Och för mig har det där på något sätt symboliserat en ganska pragmatisk hållning hos Polen. Ja, men vi hjälper ju till. Det spelar inte så stor roll vad vi egentligen tycker om Ukraina, för att det handlar om vår gemensamma säkerhet. Håller du med om liksom den bilden?
Ja, det tycker jag. Och jag tänkte försvarsministern Boacak yttra sig, nu kommer jag inte ihåg ordagrant, men någonting i stil med att Polen vill inte ha, de vill ha ett fritt och oberoende Ukraina som granne och inte Ryssland. Så att det är också den här rädslan för att Ryssland kryper närmare förstås, som gör att engagemanget är extra stort. Och sen så sammanfaller det med hela Europas och USAs intressen också.
Så det finns en stor portion egenintresse förstås i den här nya ledarrollen, Aron?
Ja, det gör det ju naturligtvis. Det är ju som Claes och Samuel sa tidigare, att det är klart att Polen inte vill ha ett aggressivt nyimperialistiskt Ryssland som granne. Det har man ju för sig redan i Kaliningrad, men det är en annan historia. Och sen är det ju så att den här polska tanken om att just ena östra centrala Europa mot Ryssland, det som kallades Intermarium, det är ju en tanke som går tillbaka till mellankrigstiden och Piłsudski och den andra republiken. Och det gick ingen vidare då, men det hade ju mycket att göra med att, jag menar, Polen var ändå vid det laget ett stat som precis hade återvunnit självständigheten och lite hackigt sådär med institutionerna och så. Men det finns en annan aspekt i det också. Det har ju med, dels med den här tanten du nämnde, men överlag så Polen är ju ett sånt där land där man har länge byggt det här narrativet om att man är, ja, kan man jämföra med Sverige, man ser sig själv som en moralisk stormakt lite grann, fast på ett lite annat sätt. Och det har ju att göra med det här med att det är så många år av det här kriget och frihetskampen, det som Biden nämnde. Om man går till museet för Warszawa-broret, som är något jag kan rekommendera för alla som hälsar på i Warszawa, så nämns det ofta där att det som hände med oss, med polackerna, det var ju att vi lämnades ensamma 1939 mot både nazismen och Sovjetunionen. Och sen igen 1945. Och vi vet ju vad som hände. Så det finns den här att ja, men vi kommer nu ska visa till att ukrainarna inte lämnas ensamma.
Så hur har då Polen hanterat att man hade rätt, så att säga, att det här man varnade för så länge i form av Putin och Ryssland inträffade, att många av de länderna som liksom hade en annan, som Tyskland till exempel, som hade en annan inställning till förbindelserna med Ryssland, hade fel inom citationstecken. Hur känns det för polackerna?
Ja, jag tror att det känns bra för, i alla fall för de som, för regeringspartiet speciellt. Och det är klart att de har tyckt att Tyskland och andra EU-länder har varit lite naiva och godtrogna. Så att där så tror jag att de känner en viss stolthet, eller att de har fått rätt här i historien.
Mm. Om man tittar på relationen till Bryssel, till EU, så har det ju, men där har ju Polen ofta upplevt som ett problembarn, som du var inne på, Samuel. De har varit så emot och så kritiska att det kanske har varit svårt att bli lyssnad på till slut. Och just vad gäller relationen till EU-kommissionen har mycket handlat om rättsstatens principer och att Polen undergräver den, menar EU-kommissionen. Vi har de här 35 miljarderna av kvarhållna coronastödspengar. När kriget kom så, ja, det kanske inte sopades under mattan, men det överröstades i alla fall av mer akuta problem. Hur skulle du säga att tonen mellan Warszawa och Bryssel har förändrats om vi nu tittar på hela det här ett och ett halvt plus åren?
Jag tycker du är inne på någonting där. Alltså det sopades inte under mattan, men det hamnade i bakgrunden. Helt klart, alltså EU behövde ju plötsligt Polen på ett sätt som de kanske inte egentligen behövde tidigare. För att hela västvärlden stöd, det ska man inte glömma, att rent logistiskt är ju Polen centrum för det humanitära stödet, det militära stödet. Det går ju via polska järnvägar rent konkret in i Ukraina. Man var tvungen att ha goda relationer till Polen i det akuta läge som uppstod. Sen har ju tiden gått, och delvis kan man väl säga att konflikten har hamnat lite mindre under mattan och lite mer upp i rummet igen.
Mm. Aron.
Tyvärr är det ju så att många av de här underliggande konflikterna kommer ju upp till ytan nu. Ett exempel är ju den här spannmålskonflikten med Ukraina, där jag vet ju inte exakt vad som har sagts bakom alla stängda dörrar, men det är ju uppenbart att förtroendet mellan Warszawa och Bryssel fortfarande inte är det bästa. Sen eftersom jag bott i USA länge, så jag brukar ofta säga att Polen är lite, det är lite som Europas Texas, alltså i den meningen att stödet för EU-medlemskap i det här landet är ju enorm, det är ju över 90% tror jag, någonting sånt där. Men ingen gillar ju Bryssel, och det är lite samma sak med Texas, jag skulle ju säga att men vi är ju så amerikanska, va? Vi har ju cowboyhattar och flaggor och allt det där, va? Men man hatar ju Washington, och det är lite samma sak där, att man gillar inte det här med att någon annan där ute säger åt oss vad vi får och inte får göra. Alltså att man gillar inte det här att någon annan stormakt lägger sig i, och det kan man ju förstå i Polen på sätt och vis, med tanke på att det här är ändå land som återfick sin förra suveränitet först 1989. Man var ju en satellitstat innan. Problemet är ju att det är helt okej att vara kritiskt mot EU, det, naturligtvis. Men det vore ju så mycket bättre om man hade en eget förslag för vad det är man vill ha istället. För att just nu, eller framförallt är det så att Polen kritiserar, man vill inte ha mer union. Man vill inte ha tvåspårsunionen, det som Frankrike föreslår. Man vill inte ha euron, så det är nej, 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 nej. Men vad är man för då? Det är lite där det saknas när det gäller EU-frågor, tycker jag i alla fall.
Det låter som att du saknar konstruktiv kritik kanske från Polen.
Nej, jag tänker att Polen, eller att PiS önskar ett EU av ganska självständiga stater som inte lägger sig i varandras angelägenheter. Så att om det är fler länder som Polen och Ungern som lever sida vid sida men ändå inte bryr sig om varandras angelägenheter och sen kan enas i vissa frågor som till exempel säkerhetspolitik eller ekonomiska spelregler. Att det är den typen av europeisk union man vill ha. Men att det kanske då riskerar att erodera sammanhållningen i unionen om alla ska vara nationalister och inte tänka så mycket på Europatanken. Mm. För det blir ju som jag sa, Bryssel blir en symbol för att utländska intressen i Polen, nu ska de styra. Nu är det direktiv från en annan part som ska lägga sig i våra angelägenheter. Så det är väldigt mycket den retoriken tycker jag i politiken också.
Jag tycker verkligen liknelsen om Polen som Europas Texas hjälper en bit på vägen när man ska försöka förstå där. Men jag tänker, Claes, på en mer mänsklig nivå så tror jag att det faktum att Polen tog emot så mycket flyktingar, framförallt där i början, 1,5 miljon, ja, tror jag ukrainare bor här nu, att det också förändrade bilden av Polen för många europeer. Jag menar, då när det här hände, var det en alldeles självklar företeelse eller hur upplevde du den?
Jag upplevde det som ganska självklart och inte så väldigt överraskande. Och det med tanke på att det var mer civilsamhället som hjälpte till. Det var ju privata initiativ från början att folk öppnade sina hem. Och att man ändå får skilja på civilsamhället i Polen och regeringen och liksom det politiska Polen. Nästan de flesta jag känner har på något sätt hjälpt till under den här krisen och tagit emot eller hjälpt på andra sätt.
Tror du att regeringen skulle hålla med? Skulle PiS hålla med och säga att det var civilsamhället som gick före? Eller vad säger du? Hur kan man se på det där?
Ja, det skulle regeringen nog inte hålla med om, men Claes har ju rätt. Alltså det var ju så att det var väldigt mycket civilsamhället som... Det är väl inte sagt att regeringen inte gjorde någonting, det gjorde de. Men det var väldigt mycket en samhälls- och civilsamhällsinsats. Alltså, när här i början, jag kom hit i april tror jag, 2022, så var det ju överallt såna här hjälpstationer. Och är du ukrainare, kom hit så ska vi hjälpa dig här och där och allt sånt.
Samuel?
Nej, men jag vill bara haka på där, för alldeles oavsett om det var civilsamhället eller om det var regeringen som gick först i detta. Jag delar också bilden av att civilsamhället var enormt aktivt. Så var det ju verkligen så att regeringen hakade på. Och om det är för att man är populister eller bara för att man lyssnar på sin befolkning, så är det kanske det kloka sättet och det naturliga sättet att göra det. Här finns ett stort intresse i vårt land. Ja, men då är det den politiken som gäller. Men oavsett så har det ju gett Polen ett enormt moraliskt kapital i den här relationen utåt mot EU, när man hela tiden har hamrat på vi måste hjälpa Ukraina ännu mer, vi måste skicka hela tiden mer avancerade och tyngre och fler vapen, vi måste ta emot de här politiskt, vi ska stå på Ukrainas sida. Det har ju varit Polens roll hela detta, och det hade man inte kunnat ha en sån roll om man inte hade tagit emot alla de här flyktingarna som man faktiskt tog emot. Och sen kan man ju också se detta som, alltså, det blev ju också ett argument för lag och rättvisas, alltså regeringspartiets utlänningspolitik det här. För man har ju, en del har ju liksom med ett snett leende konstaterat, ja men ni stoppar till varje pris flyktingar som från Mellanöstern och Nordafrika som kommer via Belarus in i Polen. Det är ju liksom en enormt stor politisk fråga i det här landet, och de ska stoppas till varje pris och det är ett hot mot Polen och sådär. Och då menar ju polska regeringen att de har passerat genom 3, 4, 5 säkra länder innan de kommer till Polen, och inte ens här vill de bli och söka asyl, för de vill till Tyskland. Vi har all rätt i världen att stoppa dem och skicka tillbaka dem till Belarus. Eller för vi tycker att man ska hjälpa flyktingar i sitt närområde. Ukraina är Polens närområde och därför hjälper vi dem. Så det har ju också blivit det här sättet för polska regeringen att visa att vi är inte emot flyktingar. Vi tycker bara att de ska hjälpas i sitt närområde. Det är så man kan motivera den väldigt dramatiskt skilda liksom, attityden till olika typer av flyktingar.
Om vi tar ett av dina specialområden, Aron, den transatlantiska förbindelsen. Innan kriget så nämnde president Biden Polen i samma andetag som Belarus i något tal. Han pratade om att det var ett land där demokratin hotade urholkas. Efter kriget talar han om president Duda, Andrzej Duda, som sin bror. Hur nära är bandet mellan Polen och USA idag? Hur har det liksom förändrats?
Nej, det är ganska starkt. Det gäller om man frågar polacker och amerikaner, och det är ju så att bägge sidor har förstått att jo, men det finns problem här och där i den här relationen, men vi måste ju fokusera på det som är viktigt. Det nämndes tidigare att mycket riktigt går ju i princip all den västerländska hjälpen till Ukraina via Polen, framförallt den här gränsstaden Rzeszów, där det är enormt utbyggd logistik just för sådana saker. Och det, vad som är viktigt att tänka på där, det är väl framförallt för om man ska säga ett råd till polackerna, det är ju att man ska använda det här för att bygga inför framtiden. Det fanns ju en tid när Biden valdes till president, när företrädare för den nuvarande regeringen uttalade sig om väldigt kritiskt om Biden, just för att de antog att ja, nu är det dags igen, nu blir det en vänsterregering i USA, då kommer de kritisera oss för alla de här sakerna som domstolar och hbtq-rättigheter och allt det där, och det passar inte oss. Men sen just det här med kriget förde de här bägge två samman, och man ska, men det där är någonting, man måste ju tänka långsiktigt, att det här kommer inte vara för evigt, kriget naturligtvis inte, så att här finns det någonting som Polen borde tänka på, just att försöka bygga den här relationen så att den håller på längre sikt. Och om man ska ge ett råd till USA, till folk, det värsta är just det här att, jo, men Polen är annorlunda. Alltså den här delen av världen är lite annorlunda. Och att tro att de kommer bara att copy-pasta kulturrelaterade frågor så som de ser ut i, och då ska vi nämna vissa delar av USA, för USA är också ett land som skiljer sig rejält. Det är inte realistiskt, så att naturligtvis kan man ju kräva att Polen måste hålla sig till reglerna som finns i EU, och ja, men det var ju något prat om hbtq-fria zoner, så kan man ju inte ha det i EU, det är ju uppenbart. Men däremot att det kanske inte är just den frågan som man ska prioritera mest av allt. Igen, för en amerikansk referens, jag menar, de amerikanska sydstaterna är inte som Kalifornien när det gäller sådana frågor, så det skiljer sig i USA också, och USA borde kanske förstå att Östeuropa och Västeuropa, det är två olika saker. Sen kan jag bara lägga till en liten grej när det gäller med flyktingar, som jag bara tänkte på, att det är ju också den här aspekten att det här är ett kristet katolskt land där folk faktiskt tar de här frågorna på ett ganska stort allvar, och PiS är ju ett sånt parti som ja, där framförallt religiösa människor röstar på dem, så att det är också det här med att det är någonting som man gör som kristen gentemot andra och andra kristna. Och när det gäller Belarus, så det handlar inte bara om att det är naturligtvis alla de saker med flyktingar, men det är också det att Lukashenka är ju faktiskt en rysk klient stad, och att han till exempel, att de här flyktingarna skickades in, det beslutet togs den 17 september i Belarus, som man dessutom gjorde till helgdag, det är ju den dagen då Sovjetunionen invaderade Polen 1939, så att alla såna här saker spelar roll, va? När man talar om gränsförsvaret så brukar man ofta visa bilder från andra världskriget, att Belarus är ju som, ja, det målas ju upp som en del av Sovjetunionen, de säger det är ju Ryssland, det är ingen skillnad där, han är en rysk klient, va? Så att det är utifrån det man måste se det också.
Polen är ett land där historien är i högsta grad levande. Klas?
Ja, jag tänkte bara tillägga här att det är sant att det är skillnad på Östeuropa och Polen och delar av Västeuropa, men det finns ju också en stor splittring i Polen. Och den här att PiS haft makten i 8 år betyder inte att de haft någon förkrossande majoritet, utan de har inte samma ställning riktigt som i till exempel som Fidesz i Ungern. Utan det är ju väldigt mycket delat, ungefär som i USA också, mellan demokrater och republikaner. Så att det är när man lever här så kanske man inte känner det här på samma sätt riktigt. Utan här, det Polen man får se i svenska medier, det är också ett Polen jag får se i polska medier. Men inte så lika mycket i det verkliga livet. Och det är också en stor skillnad mellan glesbygd och större städer i Polen.
Vi sitter ju här i på slottskaféet med marmorgolv, kristallkronor, brokaddraperier och mycket liljor på borden här. Jag vet inte om ni känner doften av de här liljorna som verkligen hänger. Och att vi är här är ju för att här har presidenter, statschefer, regeringschefer åkt liksom skytteltrafik och stått och hållit tal till stora folkmassor. Vi nämnde USAs president Joe Biden. När han var här för andra gången efter krigsutbrottet i februari, då noterade amerikanska journalister att han hade varit i Polen 2 gånger och fortfarande inte i Kanada. Och så här lät det i april när Ukrainas president Volodymyr Zelensky höll sitt tal ett stenkast från där vi sitter nu.
Героям слава! Ну ми так можемо до ранку. Дуже дякую. Слава Україні! Вітай Варшаву! Вітай Польську! Великі народжі польські! Великі народжі українські!
Leve Ukraina, ropar Zelensky, och så svarar ju publiken här. Klas, vad märktes mest här i stan? Var det när Zelensky besökte Warszawa eller när Joe Biden gjorde det?
Jag har svårt att svara på det faktiskt.
Ni är så vana vid statsledaren.
Båda besöken märktes i Warszawa. Båda fick stor uppmärksamhet.
Vad säger du, Aron? Var du här när båda besökte?
Ja, men jag kan säga också att det var ganska likartat. Det är klart att just Biden och USA, det är ju en speciell sak naturligtvis. Men på den tiden var det ju fortfarande så också att man hängde ju ukrainska flaggor lite överallt. Det gjorde ju fortfarande på vissa delar, vissa platser. Så att, jo, men det märktes.
Mycket av det här skiftet som jag har talat om under det här samtalet har ju handlat om det militära. Och som du nämnde förut, Aron, där andra länder kämpar för att nå NATOs 2%-mål, alltså 2% av sin BNP till försvarsutgifter, där strävar Polen nu mot 4%. Hur viktig är den här militära tungviktarrollen i Polens nya ställning?
Nej, den är ju väldigt viktig. Jag tror att det har att göra med att Polen förstår lite grann, eller man har förstått hur debatten går i USA, just att det finns inget utrymme för så kallade free riders, utan ska man ha USAs stöd och uppmärksamhet, ja, då måste man visa att man gör så mycket man kan själv. Och det verkar polackerna ha förstått, och då gör man det, just att jo, men vi gör så mycket vi bara kan, och sen så förväntar vi oss då att USA är här som liksom tungan på vågen, så att säga, men inte som någon slags ersättare. Vi kommer inte att outsource av vår säkerhet till USA helt och hållet.
Är det någonting som det råder enighet, tycker du, om, Claes, bland polacker i stort som du talar med när du tar del av massmedier och sådär, att den här militära tungviktarrollen är någonting man måste ha?
Jag tror att om det är någon kritik mot det här, så kanske det är att de tar i lite för mycket. Att de pratar om först 3,5%, sen har jag hört 5% av BNP. Så frågan är var pengarna ska komma ifrån. Och jag tror att det är snarare alltså en ekonomisk fråga. Man undrar hur detta är möjligt att rusta upp försvaret så mycket. Mm. Och att det är kanske orealistiskt.
De polska politiker jag har pratat med från oppositionens sida har helt varit med på Polen måste vara starkt och vi måste ta vår egen säkerhet på enormt stort ansvar. Men precis som du säger, Claes, tidaspekten i detta har man varit frågan för. Alltså Polen har ju, vissa bedömare pratar om en fördubbling av försvarsutgifterna på ett enda år. Det är ju en enorm takt framåt och den är inte hållbar, menar oppositionen. Men målet är man överens om. Det är dit vi ska.
Mm. Okej, så Polen har blivit en helt annan sorts maktspelare med en helt annan sorts inflytande, får man ändå säga, och röst i Europa sedan den ryska fullskaliga invasionen. Men på senare tid, om vi nu krymper ner och zoomar in på senaste veckorna och månaderna, så har det ju skett en del saker som får en att undra hur stadigt Polen står i den här nya rollen. Aron, du nämnde vetebråket med Ukraina. Samuel, berätta.
Ja, men det är precis så. Den polska regeringen har ju, hur ska man uttrycka det, de senaste veckorna, månaderna här, valt att prioritera inrikespolitiska hänsyn, kan man väl säga, istället för, även om det innebar en konflikt med Ukraina. Och man har låtit det där gå ganska långt på ett sätt som man förra året tyckte var ganska fjärran. Man har alltså ställt sig på de egna inhemska böndernas sida i frågan om den här importen av ukrainskt vete som då dumpar priserna på det inhemska vetet, och då blir de polska bönderna naturligtvis irriterade. Och där har man valt att ta konflikt med Ukraina. Och det väcker ju naturligtvis en del frågor. Det är folk som har noterat, är det här en linjeförändring från Polens sida i förhållande till Ukraina, eller är det bara en inrikespolitisk hänsyn för att Polen går till val på söndag? Det får vi väl se efter valet, hur mycket av detta som ligger fast. Och man var ju också inne på att man antydde att vapenleveranserna från Polens håll till Ukraina skulle upphöra. Frågan är det en långvarig politisk förändring eller var det bara retorik? Ja, det är väldigt svårt att veta så här innan valet.
Ja, det kanske är en 10 000 kronors fråga som vi får invänta svaret på. Men man ställer sig ju ändå frågan hur stadigt står Polen i den här nya liksom makt- och ledarrollen när inrikespolitiska valvindar kan få en att vrida om så tydligt i hur man stödjer det landet som man har sagt att man ska stå skuldra vid skuldra med, Aron?
Ja, alltså den här spannmålsfrågan är ju komplicerad. Det är ju många saker där. På något sätt så hamnade det här spannmål som skulle hållas inlåst i lager, så hamnade ut på marknaden. Hur kommer det sig? Vem ansvarar för det där? Det vet vi inte ännu. Det är värt att undersöka. Men det är klart att det är ju också, det finns ju ja, roten till det finns ju också i Ukraina, hur Ukraina agerat. Det finns ju oligarker runt omkring Zelensky som gärna är intresserade av att sälja kärnan, hacka och sådana där saker. Så det är en komplicerad fråga. Nu tror jag att jag kom av mig lite grann med det.
Ja, men jag ställer frågan så här. Om man då tänker sig att man har axlat en ledarroll, mm, och sen så kommer det en valrörelse och genast blir det en ganska... Alltså, de anklagelser man kastat emot varandra har inte varit särskilt vackra. Vad säger det om hur mogen man är att axla det här?
Ja, det är ju ett... Ja, det är ju rimliga ifrågasättanden då, så att säga. Att man fortfarande gör inrikespolitik av utrikespolitiken i en sån fråga. Det är ju, där är ju andra sidan Polen inte ensamt. Vi ser ju liknande tendenser i USA till exempel, man en del aktörer och så vidare. Men ja, det är ett tecken på just att har man då den här, finns den här institutionella, så att säga, mogenheten för att axla en sån roll? Ja, det är rimligt, det är förståeligt att det finns ifrågasättanden.
Samuel?
Nej, men det är precis det. Är detta tillfälligt eller kommer det här att fortsätta? Är det valrörelse vi ser nu eller är det en förändrad politisk linje från Polen? Jag misstänker att det är valrörelse. Jag tror inte att Polen är beredd att kasta bort sitt internationella anseende som de ändå har byggt upp nu under ett par års tid. Man hoppas nog, nu gissar jag bara, men man hoppas att det här ska vara glömt och förlåtet några månader efter valet. Och att...
Men en törn har det nog fått sig, eller hur?
Ja, men det är lite det som du fiskade efter här innan. Att det är klart att en och annan kommer ju ändå minnas att ja, men hur stabila är man egentligen i det man står och säger med alla stora bombastiska ord om solidaritet med Ukraina. Förra gången såg vi att det svajade rätt rejält så fort det blev valrörelse i Polen. Så det är klart att förtroendet kan ha fått sig en törn.
För jag tänker också på det som du sa, Aron, när vi talade om att Polen har en inre övertygelse att man vill göra det som är rätt. Man vill finnas där för den utsatta i ett läge när Ryssland beter sig som en imperialistisk stormakt. Här får man ju känslan av att man kanske i slutändan, alltså att man får en déjà vu av det gamla Polen man kände sedan tidigare som alltid sätter Polens intresse allra främst och inte beter sig särskilt statsmannamässigt.
Ja, jag tror att det illustrerar också det här med att återigen, jag är född i Sverige, jag har bott i USA, jag har bott i Polen. Det är inte sätt att se alla de här länderna inifrån. Polen skiljer ju sig åt jämfört med Sverige just det här med att det viktiga är det här med att ha rätt, va? Och att gå ut och se det som är moraliskt rätt och riktigt. Så till exempel så när Ukraina nämnde att man måste bli medlem i EU så är Polen ute direkt och bara, ja men naturligtvis ska Ukraina vara med i EU. Och det säger ja, men då blir det ju så att Polen kommer ju att gå från en nettobidragstagare till en bidragsgivare. Har vi tänkt igenom detta? Har vi planerat för detta? Ja, vi får väl se. Jordbruksministern sa att om Ukraina kommer med i EU så behövs en reform av jordbrukssektorn, vilket då Ukraina, hans motsvarighet i Ukraina blev upprörd och så sa han någonting om att ni ska inte diktera för det klassiska som alltid händer. Men jag menar, å andra sidan behövde ju Polen reformera sin jordbrukssektor, så det är ju inga konstigt att Ukraina behöver reformera sin jordbrukssektor, men just nu är ju känslorna lite upptriskade. Men jag tror att Samuel har rätt när han menar att det är mer valrörelse, de strategiska intressena, de ligger ju fast.
Vad tror du, Claes? Har bilden av Polen i Europa förändrats för gott?
Ja, det är frågan där. Jag tror att det är bra att bilden har nyanserats i alla fall. För risken är ju att den bilden som finns, att den lätt blir förenklad. Och nu kanske man ser en annan sida av Polen. Men som jag sa innan, att det man har sett också varit civilsamhället och att Polen inte bara är liksom en bråkig medlemsstat i Europeiska unionen utan att det är någonting annat också. För det är lätt att det blir just den bilden som man ser i media och att det blir någon form av en förenkling helt enkelt av komplicerade politiska omständigheter. Så det är positivt att man ser någonting mer i alla fall.
Toppen, tack. Här rundar vi av den här extra podden om Polens nya roll i Europa och i världen, inspelad på plats på ett café här i Warszawa. Du har hört Aron Koreva, chef för Atlantic Councils Warszawa-kontor, och Claes Wargskog, lektor vid SVPS, liksom Samuel Larsson, korrespondent som bevakar Polen för Sveriges Radio. Europapoddens producent heter Therese Rosenvinge. Jag heter Caroline Salzinger. Tack för att du har lyssnat.